Jag brukar göra den här, jag tycker det är härligt.
Ja, men du har ju sån jävla radioröst som man skiter på sig när du öppnar munnen, pojkvasker.
Jag har också radioröst.
Jag tycker alla är exakt lika duktiga och favoriserar ingen.
Ja, ja. Vad kul att höra. Vi rullar.
Hej och välkomna till Händ på restaurangpodden, en podd om restaurangliv. Vi spelar in Fanet-doftande radio här på poddstudion på I Like Radio. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de absolut mest populära tillbehören på en kräftskiva, nämligen Charlie Petrelius och DJ Hongel. Hej på er!
Tjena tutut!
Tjena, tjena!
Jens Fritjofsson är inte här idag.
Han har tagit rökpaus.
Han har tagit rökpaus och det betyder i sedvanlig ordning att vi har en gäst här i huset.
Hurra!
Hurra! Vad kul! Vi har en superhärlig gäst idag. Han har jobbat inom restaurang ganska lång tid. Han har skrivit en bok som handlar om restaurangliv. Han har skrivit flera andra böcker också. Han har jobbat som journalist och andra spännande yrken. Vi säger hej till den fantastiska Martin Chury.
Yay! Välkommen!
Välkommen!
Hej!
Kände du att den påan var okej?
Okay? Ja, den kände jag att den var 100%.
Tack så jättemycket. Jag hade en annan på för några veckor sedan där jag skulle presentera en tjej, superhärlig, den fantastiska...
Jessica Kalén.
Den fantastiska Jessica Kalén. Och då läste jag rätt upp och ner från hennes Wikipedia-sida. Hon älskar inte det.
Nej, hon hade inte läst det själv. Hon stämde absolut inte in i vad som beskrev
det. Det var inte så bra skrivet av Wikipedia, så jag ville inte lägga det här på mig.
Hon är alltså en av få som inte har skrivit sin egen Wikipedia-artikel. Då. Det var det som var problemet.
Men, ja, det var lite. Någon annan hade liksom ägnat två minuter.
Vi lägger
minuter
Jessica åt sidan. Det kan man lyssna på i repris om man är sugen. Men yes. Martin, hur är läget?
Det är bra. Det är bra.
Jag tänkte att vi skulle börja med den här, för jag har ju också skrivit en bok om restaurang nu.
Ja.
Som heter Hänt på restaurang. Den nakna sanningen om livet på restaurang.
Den har jag läst.
Vad roligt. Men din bok som heter?
Den heter Krogen. Allt du vill veta men inte vågat fråga om.
Spännande.
Cool. Det är en väldigt, väldigt spännande titel.
Ja, den är ödmjuk, ja.
Det är egentligen, det är väl egentligen det vi försöker förmedla i podden. Uh-huh. Det som du behöver veta, men inte...
Lite, hur är den boken upplagd? Vad är din hisspitch?
Nej, men så här, den är ju egentligen till för kroggäster att kunna liksom maximera sitt krogbesök, helt enkelt. Vi har ju, både jag har skrivit ihop med Johan Åkesson och, som också har jobbat på krogen. Så att vi har ju egna erfarenheter, men vi har också pratat med, eller vi intervjuade jättemånga som jobbade då och fortfarande jobbar på krogen. Och frågar liksom, hur gör ni när ni går, vad beställer ni? Alltså alla de här klassiska liksom med fisk på måndagar och well done. Och hur ska man göra för att få service och hur mycket ska man dricksa, den typen av...
Vad är det största no-note inom restaurang, enligt dig?
Alltså förutom att det är liksom det här liksom beteendet som vissa har när de bara är på krogen. Så jag tror att det som vi märkte mest var att man har, alltså gästerna har ofta fel förväntningar och liksom inte gjort sin research, eller om man ska säga. Att de tar med sin liksom superkonservativa pappa som bara gillar kött och potatis, och så går de till Punk Royal eller Francen för att det ska vara fint, och så blir det liksom dåligt för alla.
Ta honom på Asian Fusion.
Ja, men precis, eller så här, man, så här, vi har inte sats på 10 år, nu ska vi prata ut, och så går man någonstans där de spelar skithög musik. Liksom. Det är väl oftast då det uppstår dåliga restaurangbesök.
Jag kan säga att som DJ så är det så värdelöst när man står och spelar. När folk kommer tidigt på kvällen, och du måste fortfarande hålla en volym, för att syftet är att du ska skapa dans inom ganska snar framtid. Så volymen måste vara lite högre än vad som är normalt när man ska tala i en lokal. Och när folk då kommer så att vi är faktiskt här med våran pappa. Vi sitter här och äter lite middag. Kan du stänga av den här musiken? jag kan inte hjälpa dig med det här. Sorry.
Jag förstår verkligen den också. Jag har ju jobbat på en gastropub där vi var rätt coola och balla. Liksom, och där spelar vi medvetet ganska hög och häftig musik. Och då förstår jag verkligen det här. När det kommer Sture Allén 96.
Man vill inte riktigt lyssna på Avicii. till sin råbiff.
Jag har en sån skärgårdshistoria, och det är, jag ska spela tidigt på kvällen och det är ingen folk ännu, men jag måste ju spela för att locka in folk till stället. Du måste ju höra att det är öppet, för guds skull. Och utanför, precis utanför stället, så är småbåtshamnen där folk lägger till. Och då kommer en svinarg finne och säger på bruten svenska att nu får det satan sänka sig musiken. Det är dyrt att ligga här och sova. Nej, alltså det kommer bli jättehög musik här. Snart kommer det vara 2000 pers på den här bryggan och dansa virveldans. Så jag är ledsen, det kommer vara minst den här volymen, vi är ledsen. Och han blir skitförbannad. Och jag ska tala om vem han är och hela kittet. Och det är svindyrt att sova.
Vad fan är det där, svindyrt att sova?
Ja, men sova i hamnen, med båten. Hamnplatsen.
Aha,
där okay. Han har hamnplats precis utanför det här diskoteket.
Jag trodde han hade väldigt unika sängvanor.
Ja. Det slutar fall med att han går in i baren. För han ser att det är någon volymkontroll där. Så han går in i baren och försöker fimpa det. Det han missar är att det är en vakt som har uppmärksammat att han står där och flaxar med armarna och är förbannad. Som alltså är en bra bit över 2 meter lång. Och han har storlek 51 i skor. Han lyfter bara den här finnen som ett litet dagisbarn i nacken och i byxlinningen. Och kastar ut honom från hotellet. Och det var det sista vi såg av den här arga finnen.
Han kanske gick och la sig igen.
Ja, men han tog ju en ton.
Jag tycker det mest intressanta i den här är ju när den här finnen, han kanske var liksom goda intentioner att ursäkta, kan du sänka lite? Givetvis så gör vi inte det. Och tänker, jaha, han tänker inte sänka, han som jobbar med det här, då går jag väl in och sänker själv.
Ja, men hade han tänkt att göra det hela kvällen då? Det här är ju liksom klockan 9 på kvällen.
Ja, var 50 minuter.
Det är den här logiken att sänker jag en gång så kommer aldrig volymen stega igen.
Nej, det kommer inte komma någon mer hit.
Det har jag ju haft ofta när man har haft DJs som har haft bra jävla feeling och spelar på tok för högt. Speciellt när det handlar om typ så här lounge-spelningar. När det är inte nattklubbsdisco, händerna i luften, nu kör vi känslan.
Ja, de har missat helt anledningen till det där.
Helt annan, och liksom står och höjer hela tiden medan de liksom i stereo sänker 2 White Russian samtidigt som pillar på volymen liksom. Och man är där var 50 minut och sänker volymen och säger nu fan får du kamma dig.
Jo precis, och det där är ju generellt, nu är jag ju jävligt gammal också, men jag kan ju tycka att det är hög volym typ överallt var man går nu, men man kan ju också undvika risken genom att inte gå till typ någon så här nattklubb.
Har du fått det som ålderstecken, ja, att du går på tystare och tystare barer?
Så är det, absolut.
Vi ska inte avslöja din ålder, men jag ska säga att du och jag är ungefär jämn gamla. Jag spöar dig med några år.
Mm. Mm.
Men jag har lite samma sak, att om jag går ut privat så är jag nog faktiskt hellre på tystare ställen än på vilda nattklubbar nu för tiden.
Men jag tycker det finns, eller det har kommit nu senaste åren, en så här, enligt mig en liten missuppfattad restaurangmiljö. När det inte är, det är ingen nattklubb, det är inte ens liksom en lounge, utan det är liksom pub-liknande, där det finns en schysst bar och så finns det sittplatser. Men där dundrar de på 350 decibel.
Mm.
Så du sitter där med din polare och sippar på en Carlsberg Hoff och liksom skriker varandra i öronen, för ni, alltså det är så jävla högt. Och jag fattar inte riktigt principen bakom det där. Fine om det står mitt på ett rave på Tomorrowland, absolut, då kan de pumpa på den där volymen. Men sitter jag och liksom vill hålla en liten dialog med en polare, så är det lite av ett irritationsmoment kan jag tycka.
Då kan jag rekommendera att du går in i baren själv och sänker.
Och gärna bry på finska.
Nej, men ni som jobbar, eller du som jobbar med musik, finns det någon tanke bakom det? Eller är det bara, fan vi ska vara coola och spela öronbedövande musik?
Jag ska säga att generellt sett så är det de som spelar lite för hög musik. De har ingen koll och i regel så har de spelat för kort tid. De har ingen erfarenhet och de är ofta av den tanken att de ska lära sin publik vad bra musik är.
Det där är en aspekt, men om jag pratar om ett ställe, en krog, som kontinuerligt kör svinhög volym.
Det är väl samma DJ varje gång?
Alltså, det är så fall. Det är inte krogen för den här jävla DJ-en.
Jag tror att det var Per Gunne på Stureplansgruppen. Jag kommer inte ihåg vilket sammanhang, men han sa att de hade börjat ställa om nu för att folk har liksom ändrat sitt beteende. Man går inte ut på samma sätt, man hoppar inte mellan olika ställen, man kör inte den här först liksom pubbesöket, sen restaurangen, sen kanske en bar och sen nattklubb, utan nu stannar man kvar på samma ställe hela tiden, och det är därför som deras ställen sa han i den intervjun i alla fall, att de håller på att försöka liksom fånga då folk att stanna kvar hela kvällen, så att det är därför de skruvar upp volymen också, kanske senare då.
Ja, och sen så är det en psykologisk, alltså, när jag börjar spela, så här, om jag spelar på Stureplan på en nattklubb där, det första som händer är inte att jag spelar lika högt som jag kommer spela när klockan är 3 på natten och istället är fullsatt. Däremot så måste det vara, volymen vara så pass tilltalande så att den inbjuder till dans och inte till att sitta och gäspa. Om syftet, om jag spelar på dansgolv, då måste volymen vara tillräckligt hög för att du ska känna att jag kan röra mig till det här. Är volymen för låg så rör du inte automatiskt. Spelar du däremot i en bar, då är volymen bara viktig när det är för mycket folk. Musiken ska kännas och höras bara som atmosfär. Den ska förstärka ett samtal, den ska inte ta över ett samtal.
Mm. Och det här är skillnaden på en bra DJ som fattar det här och en snorunge som spelar nej, men som på riktigt har suttit, och han har säkert suttit jättelänge och liksom letat musik, och han har hittat de här jävla coola mixarna och han vill bara få ut dem. Han vill bara få ut dem. Det spelar ingen roll att klockan är 18.00 och ens farfar håller på att återförenas med ens farmor som 30 år sedan. Utan han vill bara köra den här trap-remixen av Lejonkungen som han älskar så jävla mycket.
Det är så fint!
Men annars är det större, tycker jag, när man, nu tar de enskilda individer, men när just när ställen försöker påtvinga så här koncept också. Alltså när, ja, men vi ska, som man ska lära gästerna, men
Asian fusion.
Ja, men precis. Vi var faktiskt på, jag var i London ganska nyligen på någon så här resa med massa folk som jag inte kände, så andra journalister var det. Och då var vi hade aldrig träffats förut, första kvällen, gjorde liksom klassiska misstag, bara gick in någonstans, och då var det ett sånt här lite fusion ställe och då började folk beställa, och då så säger servitören så här, på det här stället då delar man, som ju är liksom populär. Ja. Så att vi kommer ställa alla rätter i mitten. Och då så säger en person där, men jag vill ha den här rätten och jag vill bara äta den. Jag är inte jättehungrig och jag är väldigt sugen på den. Jag kommer ställa den i mitten, säger han då. Och liksom går därifrån. Och mycket riktigt kommer. Och det blir också väldigt konstigt.
Ja.
Alltså man är ju rätt trött på de här koncepten. Kan
jag
du jobbar ju på ett sådant
ställe. Jo, jag vet. Jag gör ju det. Och det här är också skillnad, liksom, stor skillnad. Jag jobbar på ett sånt här ställe, men exakt, jag säger de här grejerna. Vi gillar att dela.
Jag tyckte jag kände igen det faktiskt.
Tack så mycket. Jag har liksom försökt lägga på mig en typ av lös mustasch här för att förhindra dramat. Men det märker jag jättemycket till exempel nu under sommaren. När vi har haft mycket, jag jobbar ju alltså på en turistort, skulle man kunna säga. Under sommaren har vi mycket folk som bara ramlar in och har inte någon aning om vad det är för krog, och då har vi lättat lite på det systemet. Då tar vi inte lika hårt på det, utan då får folk lite göra som
precis,
de vill.
Precis, och det är ju poäng. Ibland måste man, jag förstår att man, klart man ska hålla sig till ett koncept, och det är irriterande med folk som så här vill ha, börja ändra oss, men man får ju också vara lite.
Ja, absolut, liksom. Och vi är lite mer flexibla under sommaren, men sen under off-season, när egentligen 100% av alla som kommer till oss, de har bokat. Mm. Och de har bokat till oss för att äta våran mat, för att uppleva våran upplevelse. Och då måste man vara lite hårdare på det. Mm. Och så jag har ju självklart förståelse för att någon inte vill äta från 19 olika tallrikar. Liksom. Men även om jag tycker det är rätt nice. Vi skiter det faktiskt. Men Martin, du jobbar inte bara i restaurang. Utan du journalisterar lite grann.
Journalisterar?
Ja, det var länge sedan jag jobbade på restaurang nu, absolut. Mm.
Men pluggade du till journalist medan du jobbade restaurang? Det är ju en klassiker.
Ja, precis.
Kanske inte att man blir journalist, men man pluggar och jobbar restaurang samtidigt.
Ja, men precis. Nej, men jag började jobba snarare efter gymnasiet på hotell och krogar och sådär. Sen så åkte jag till USA, till New York, och pluggade journalistik där, och då jobbade jag på en svensk krog som inte finns kvar längre, men som fanns.
Det är en ganska känd krog.
Den var väl ganska omtalad, absolut, det var den. Det var ju inte Aquavit som ju var då Marcus Samuelssons ställe, var ju kanske lite mer känt, men vi hade lite mer så här husmanskost.
Hur skiljer sig restaurangkulturen i kolonierna jämfört med Sverige?
Nej, men det är svårt, alltså rent, det är ju jättestora skillnader såklart på gästerna där. Den här låg på Upper East Side på Manhattan. Alla som bor där äter ju ute varje dag, så att i början så blev det lite så när de frågar, är det mycket grädde i såsen, så tänkte jag, vad fan liksom, du är på restaurang. Men de käkar ju varje dag liksom ute, Och de dricker ju också liksom två martinis straight up för maten. Och sen att, att jobba är väl den stora skillnaden att, alltså dels så jobbar man ju bara på dricks, så att det är därför,
ja, det är så.
Folk blir sura när, man inte, när det kommer turister och inte dricksar. Ja, man bara dricks. Sen är det ju också en annan typ av, alltså överlag i restaurangbranschen i USA så är det ju väldigt många som jobbar utan papper och anställningstrygghet och allt vad det där innebär. Så, och med det kommer det ju att ganska ofta så var det ju, kunde det vara så att man inte hade en kanske en busboy för kvällen för att den personen hade slutat och
hon blev deporterad.
Ja, det kanske inte, men ändå så här, det var ju det där går ju åt båda hållen då att liksom, så att det kunde vara lite stökigare, men den stora skillnaden var väl att om det inte var några gäster, vilket ju typ om det var så här Super Bowl då hade man två gäster, då gick du hem med liksom $8 i lön då och hade kanske jobbat en 8 timmar.
Jesus Christ.
Så att det är ju en skillnad.
Men Upper East Side, det är lite de finare kvarteren av Manhattan.
Precis.
Hur, alltså, jag kanske lever i en fantasivärld, men dricksen där, rika personer.
Ja, den styrs ju också av notan, så att de jänkarna brukar ju dubbla momsen och lämna det dricks. Okay. Och det blir lite konstigt ibland, för att om någon köper då en svindyr flaska vin så får ju du liksom väldigt mycket mer dricks helt plötsligt. Mm. Men det var ju det var bra dricks där, det var mycket sån här, vi hade massa stammisar såklart, det var en gubbe som jag kommer ihåg, som han kom varje kväll, han var advokat, han kom in vid 8-9, jag brukade stå i baren eller hova eller sådär, och sen så satte han sig, så beställde han mat, han kom ju direkt från jobbet då, medan han snackade lite 5 minuter kanske med mig eller någon annan, och sen så satt han och gick igenom papper, han var divorce lawyer, ja. Och sen så drack han 2 martinis, käkade, och sen så sa han såhär, nej nu ska jag gå hem och jobba. Så det jobbat hela dagen, jobba sig genom middagen, så att ja, det var mycket.
Shit, jag är så jävla nyfiken. Hade ni svensk mat på restaurangen?
Ja, precis. Det började som väldigt traditionellt med liksom gravlax och köttbullar och sånt där. Och det konceptet behölls väl egentligen genom hela tiden. Sen så ibland kom det in lite olika köksmästare som, och då hade vi perioder där det var, ja men då skulle vi få liksom högre rating än den här Sagat-boken som alla går efter slaviskt. Men just alltså köttbullar och sill och sånt där, det fanns alltid. Och det hade ju jänkarna, eller amerikanerna, det fanns ju såklart många som var väldigt vana vid att gå ut och äta och hade testat många. Men sill och de här ganska starka smakerna, eller mycket stora smakerna kan man väl säga. Och framförallt snaps, ni pratade om det här tidigare, om liksom O.P. Andersson och sånt där. Det var ju ganska hardcore för många amerikaner. Men japanerna brukade gilla sill i alla fall. De har ju
ja, men de gillar fisk.
De gillar fisk och rå fisk.
Ja.
Nu ska vi inte dralla japaner över en kant.
Det ska vi inte göra heller.
Nej, sushi.
Men det var ingen, var det Kalles kaviar på menyn också? Man har ju sett de här reklamen när jänkarna får testa Kalles kaviar.
Vi hade nog inte, ja, på julbordet hade vi väl det. Okay. Men, och jag tror vi ibland så sålde vi det också. Men så här, Swedish meatballs är ju jättekänt också i USA. Så att det åt ju väldigt många. Och gravlax, då var man lite mer liksom vågad. Eller vad säga. Och sen de riktiga.
Hur upplevs det svenska köket av jänkarna? Är det ett populärt kök? Det är ju absolut inte lika stort som italienska eller franska, men när du var där upplevdes det som ett fräscht kul kök?
Jag tror att dels så är det ju, jag jobbade där mellan år 2000 och 2006, så att det är ju ganska länge sedan. Då var ju Aquavit var ju väldigt stort. Marcus Samuelsson var ju stor redan då. Och det var ju många som hade gått dit. Vi hade ju lite liksom enklare, och de flesta, jo men så här, de gillade, de hade hört talas om meatballs och gravlax liksom. Men
gravlax. Ja.
Det heter ju på riktigt gravlax.
Really?
Ja, du gör det på engelska också.
Ja, så att det var, men jag tror mer att folk tyckte att det var kul att gå till en svensk restaurang än att de gick dit liksom bara för maten.
Mm. Ja, då är jag med. För vi har pratat om det tidigare, vad vi tror om svenska köket, men det var skönt att få lite bekräftat av de som faktiskt har jobbat där i 6 år.
Ja, men och det, sen så tror jag just i den här nämnda Sagat-boken, så första gången jag var med så stod det att waitresses var leggy blondes eller något sånt där, och så att det kan vara många som kom dit av den här, och det tror jag inte, för det skulle vara jag då kanske.
Ja, till saken har ju att du är rågblond, långt hår, blå ögon och 1,85 minst.
Ja, nej, men vi hade ju många mexikaner som jobbade där, som var ju väldigt kul att liksom, när de hade jobbat där några år var de otroligt liksom grymma på att göra köttbullar och så här, och när det öppnade nya svenska krogar så frågade de oss, vem är liksom bäst på, har du någon kock? Och då var det liksom Miguel som var otroligt bra på att laga svensk mat, och det är kul liksom hur deras, det var roligt att se dem liksom anamma den svenska matköket också. Vilket är i alla restauranger i New York, så att även när du går in liksom på ett ställe där det bara sitter liksom italienare och käkar superautentiskt, och så kollar du bak i köket så är det ju alla mexikaner som lagar liksom.
Men det är ingen italiensk morsa där inte.
Nej.
Men på tal om ingenting, du har släppt en bok om krogliv, men du håller på att släppa en ny bok som, när det här avsnittet släpps, säkert är boken släppt. Vad är det för något?
Ja, det är ju egentligen en uppdaterad utgåva av en bok som jag skrev, Online Only, som inte handlar om, jag bytte karriär där efter att jag blev journalist, att nu har jag skrivit en handbok i journalistik och egentligen i online journalistik.
Vad blir nästa karriärsteg efter det här, och kommer det komma en bok inom det också? Det verkar vara en röd tråd i din karriär.
Ja, hybris kanske.
Stora hybris handboken. Nej, men ja. Jag tycker det är lite intressant. Jag är ju ingen journalist. Jag är blott en enkel restaurangrotta, men jag har ju skrivit böcker och skriver mycket så här artiklar, så jag tycker det är spännande. Och jag har ju faktiskt flera tillfällen i livet funderat på om jag ska plugga journalistik.
Mm.
Ska jag börja med att köpa din bok då?
Det tycker jag, absolut. Mm-hmm.
Men för det är också lite kul. Kan du inte berätta vad du jobbar med nu?
Nu är jag chef för Aftonbladets grävgrupp. Så att vi är 10 stycken med mig. Och vi jobbar ju med lite mer långsiktig journalistik och grävande journalistik, och även med, det heter Aftonbladet Gräv och Story, så att även storytelling ligger i mitt.
Men främst sådana här liksom geogrejer liksom, bryta upp systemet och sådana grejer.
Ja, alltså precis, vi skriver mycket om, det är mycket politik och krim och den typen av grejer, absolut.
Det är inte vilka influencers som har varit på vilken efterkaka.
Nej, det har vi inte rapporterat om i grävgruppen än.
Okay.
Jag ska inte utsluta någonting.
Det kommer dit strax, det här var jätteroligt. Ja. Du kom in, jag har en ny take på det här med journalistik. Släpp allt, åk till Stureplan runt 05, ta med er kameror.
Se vad som händer.
Vi kan snacka lite om matjournalistik, recensioner.
Mm.
Har det fortfarande stark påverkan, tror du? Eller har det forumet flyttats till influencers och den typen av folk istället?
Jag skulle väl ändå tro det nu, alltså med risk för att vara, det här kan säkert andra bättre än jag, men vi har med det i boken Krogen då, men den har ju några år på nacken, och då var ju inte influencerskulturen lika, då var det mer matbloggar man pratade om, och då intervjuade vi ju krögare som var ganska irriterade på de här matbloggarna och recensionerna måste ju, för det kommer jag också ihåg så här i New York, att de liksom nämnde i en bisats i New York Times, så då var det liksom fullt i månader.
Oj!
Och det har jag svårt att tro att det gäller samma i Stockholm då, men det är klart att det finns en, och det gäller väl alla branscher, men så är det ju folk, man ventilerar på Facebook, det är så enkelt att bara, man känner sig felaktigt behandlad eller dåligt behandlad någonstans eller får dålig service, och så skriver man det på i sociala medier, och sen så man riskerar ju väldigt mycket, vilket ju måste ställa otroligt mycket högre krav på krogar att liksom också ha ett schysst bemötande, och om någonting blir fel att liksom kompensera, det är ju så enkelt, för då kan man ju verkligen vända hela den dåliga upplevelsen.
Jag tror du är inne på någonting jävligt viktigt här. Den största gruppen av liksom restaurangrecensioner idag är ju inte influencers, det är inte matbloggare, det är inte matrecensenter, utan det är vanliga jävla människor som ratar på TripAdvisor och Facebook. Och det är ju det segmentet som är störst idag. Och det kan ju make or break en krog. Och det roliga med det här, det är ju att de som är störst på TripAdvisor eller Hjälp eller sånt, det är ju liksom inte Fransén eller Färviken eller Jockes Lyx, utan det är ju schyssta krogar med enkla koncept med trevlig service.
Mm.
Det är ju alltid de som tycker det är topp. Till exempel i en stad som jag har jobbat i ganska mycket så är det en pizzeria som ligger i topp. Långt i topp, alltså de ligger så bra mycket. Och de är svinbra, de är skitduktiga. Det är såhär Milano pizza som är hur jävla bra som helst. Så de ska ha all cred i världen. De är jätteduktiga. Men de ligger så bra mycket längre upp än alla andra, för att det är så enkelt koncept att ta till sig.
Mm.
Även om vi kör liksom en Asian fusion och har liksom 6 miljarder ingredienser i en typ av liksom sås som man står och förklarar och nördar, så kommer det aldrig bli bättre än de här enkla koncepten. Och det är det som är lite problemet idag. Och jag tror att det är därför som många såna här enkla restaurangkoncept kommer. Burgarställen, tacoställen, pizzaställen liksom.
Mm. Men det måste ju också vara hemskt, tänker jag, att det är så godtyckligt, att det är, folk litar ju otroligt mycket på sina vänner. Om man läser en bra recension i en tidning så kanske man, ja men fan, men om liksom din kompis säger gå inte till det här stället, det är skit, då gör du ju inte det. Alltså det ska mycket till. Och då, som du säger, att det är väldigt många, det kan vara vem som helst, och det kan, som, kan ha, som kanske också är en idiot som skriver att så här, det här stället är skit, och det kan ju få hyfsat stora konsekvenser. Sen å andra sidan så kan jag bli, nu när jag är liksom på andra sidan, så kan jag också bli otroligt provocerad att om jag går, jag är en väldigt enkel gäst tror jag, och förstående liksom. Men om det blir något liksom ganska allvarligt fel eller man ska säga, och man liksom inte anstränger sig för att kompensera när det är så jävla enkelt, alltså så här har den här extra rätten eller vad det nu kan vara. Mm. Och om de inte gör det, då tänker jag bara så här, fan, då kan jag, om jag skulle gå och skriva på det här eller skriva om det här någonstans, så skulle ju väldigt många se det och liksom tycka att det var dåligt, så att...
Det är inget bra med Facebook kommer fram till.
Det här är som sagt information som jag nu kommer dra ur röven.
Perfekt.
Berömda röven.
Ja. Men jag kan ju tänka mig att en matkritiker når ut till en viss grupp. Men den kommer aldrig nå ut till lika många som en stor influencer.
Nej. Har ni fortfarande, till exempel på din tidning, har ni fortfarande matkritiker?
Nej, utan vi hade, förut så var ju det en ganska stor, jag har varit det också för Aftonbladet länge. Men, och då var ju det, när liksom papperstidningen var dominerande, då var det en stor sida i liksom fredagstidningar och sånt där. Sen så tror jag att det togs över av Allt om Stockholm, men nu har ju Aftonbladet sålt Allt om Stockholm. Och, så att vi har inte kvar några alls.
Men vi har planerat lite innehåll. Kan du tänka sig? Vi tänkte lite så här, nu när Martin kommer, kommer vi säkert prata lite journalistik, vi kommer säkert prata lite USA, det har vi betat av, vad härligt. Mm. Men vi måste fylla ut lite mer, vi måste ha lite smaskig info. Så vi tänker så här, Martin har jobbat som restaurangchef, Charlie har jobbat som restaurangchef, jag har jobbat som restaurangchef. Mm. Kan vi inte bara snacka lite om management inom restaurang?
Det kan vi göra, absolut.
Management by fear.
Jag kan ju säga att min erfarenhet som restaurangchef det var ingen vidare skulle jag säga. Det gick lite sådär. Jag jobbade på en säsongsort. Ofta när man beskriver en säsongsort så brukar man beskriva restaurangen lite som Titanic. För det kommer aldrig funka helt flytande. Det kommer ta in lite vatten. Det kommer bli att man får stå och skotta ur det här vattnet mycket av säsongen. Problemet med den säsong som jag jobbar på var att Titanic inte krockade med ett isberg, utan det krockade med Tjernobyls reaktor nummer 4. Ovanpå liksom i hamnen den 6 juli 1945 i Hiroshima. Alltså det var så mycket som gick åt helvete den här säsongen. Så hela min restaurangchef erfarenhet gick ju fullkomligt åt helvete, kan jag säga.
Du var ingen bra chef, eller?
Nej. Nej, det var faktiskt, nej, det var jag inte.
Jag tyckte du var ganska duktig. Jag var ju barchef samtidigt som Charlie P var restaurangchef. Han hade lite otur. Och jag tycker inte att det är kaptenens fel att Titanic går under.
Nej.
Jag tycker inte du kan säga att du gjorde ett dåligt jobb så liksom.
Nej, men nej, tack så jättemycket för att du säger så.
Stopp där nu. Det är inte kaptenens fel att Titanic sjönk. Du skyller alltså på ispojken. Det är ungefär som att skylla på diskplockan, att krogen går åt helvete.
Vadå ispojken? Vad menar du? Menar du isberget eller menar du pojken?
Isvakten på Titanic. Är det den du skyller på att Titanic sjönk?
Rimligtvis så är det ju faktiskt det, eftersom det är han som ska utkik efter berg. Eller efter isberg. Och han har ju missat
det här. Okej, jag känner lite som att det är som att skylla på att diskpojken får stället att gå under.
Ja, jag ser Titanic som en symbolisk historia där det automatiskt kommer gå under. Jag vet inte varför jag gör det.
Nej.
Enligt mig är det inte här liksom, det kan gå bra om man styr fartyget åt vänster. För mig är Titanic någonting som kommer gå till helvete.
Ja.
Det är kanske jag som har min symbolik fel, vem vet.
Det är en bra symbolik.
Nej, men rimligtvis så kan man säga att säsongsarbete är lite som Titanic. För om man ska jämföra det med liksom en arbetsplats i storstaden. Att öppna en restaurang från scratch till att få den att liksom flyta som den ska göra. Så tar det ungefär 3-4 månader. På säsong så stänger man ju igen efter 3 månader.
Mm.
Så man jobbar ju liksom från första dagen lite i motvind. Och man behöver skotta ur det här vattnet. För man har redan kört på isberget innan säsongen börjar.
Okej.
Men det var min
men coolt. Men vad ser ni är liksom en bra egenskap hos en chef? Är det den här österrikiska peka med hela handen, slå på vaderna med en pinne, nu jävlar gör du rätt annars dör du? Eller är det lite den här bohemiska tänk blommor så kommer allt lösa sig?
Det där är väl någonting som har egentligen präglat båda branscher som jag har störst erfarenhet. Alltså just den här bilden av den här liksom sura Gordon Ramsay-kocken som skriker eller franska kocken som kastar tallrikar. Det känns ju ganska omodernt idag, även om det säkert förekommer också. Och så har det också varit inom journalistiken att det har varit väldigt hierarkiskt och liksom starka chefer som pekar med hela handen. Det måste man göra ibland när det blir liksom stora nyhetshändelser och sånt där. Men man kanske inte kastar grejer, men jag hoppas att det även har nått restaurangbranschen, kanske den lite mer moderna ledarstilen som inte är Gordon Ramsay.
Det här tyckte jag var en kul jämförelse. När sådana här extrema händelser händer, är det som journalist, sitter man i skiten då? När det är terrorbrott eller sådana grejer, när det måste hända journalistik nu?
Ja, det gör man. Alltså det som är, och en annan lika, jag tycker att så här, det som jag har lärt mig absolut mest av att jobba krogen, och därför som jag gärna liksom anställer folk som jobbar på krogen, det är ju för att när det uppstår problem så måste du lösa dem där och då. Du kan inte liksom skjuta upp det, utan du blir ganska bra på att lösa saker med en gång. Sen så, och det är klart att jag jobbade under terrordådet nu i Stockholm här för ett par år sedan, och då sätter ju liksom det här enorma maskineriet igång. De många vet exakt vad de ska göra. Vi har liksom otroligt duktiga journalister och sånt där, men det krävs ju också då att oftast att det finns någon i alla fall som liksom leder arbetet, absolut. Men så att man kan sitta i skiten. Däremot har jag aldrig suttit så mycket i skiten. Alltså, det går inte att jämföra ändå med liksom när man har jobbat på någon sommarkrog i Ängelholm någon gång och liksom kommer ut och har 8 långbord och alla kommer samtidigt. Liksom. Där känner man sig mer...
jag känner
det här liksom,
ofta redan.
Man bara vill gråta. Det har det nog aldrig uppstått faktiskt på...
Men den här ledaren vid sådana här nyhetshändelser, är det en Gordon Ramsay som pekar med hela handen?
Nej, det har ju varit det, absolut. Alltså, inte nödvändigtvis just liksom, som jag har upplevt på Aftonbladet, men jag tror att det har varit så i journalistbranschen och på tidningar. Men det är klart att vi är idag en väldigt så här, självgående maskineri, som jag föreställer mig att man är liksom också på, alla vet vad de ska göra. Mm. Men vid extrema tillfällen så måste man ju ha någon form av ledning. Men det är ju, och då kan det vara liksom absolut peka med hela handen. Liksom. Men det är ju mer för att överleva än. Mm.
Jag kan ju säga, ur mitt perspektiv, jag har haft både en chef som har klappat mig på axeln och oj, nu gjorde du fel.
Mm.
Lilla vän, det var inte bra. Gå och ta en kaffe, tänk över det och så kommer du tillbaka med glatt humör. Och sen har jag haft chefen som inte har använt de små orden, utan när man plockar upp telefonen efter man har gjort någonting fel och han är på andra sidan, så är det inte så mycket liksom en svordom som kommer mer av en vägg av ljud. Och bara, nej men alltså så här, och jag vet ju vilken jag föredrar, för jag vet vilken utav dem som ger resultat. Och jag är ju faktiskt ett fan. Det är aldrig kul att stå på den onda sidan.
Receiving end.
Ja, men precis. När det är, men fan, få resultat. Och jag, de chefer som jag har lärt mig absolut mest av är de som har liksom pekat med hela jävla handen. Om man inte följer den så kommer han använda andra handen för att skicka i rätt riktning liksom.
Jag har ju inte haft så mycket chefsroll eftersom jag alltid har varit min egen. Däremot så har jag jobbat under väldigt excentriska chefer genom årens lopp. Själv så har jag gillat chefer som, när man har jobbat med såna här julgalor och sånt där, större produktioner, så har jag haft en chef som har, och ägare till det här konceptet, som det första som hände när showen var slut, det var att han böt om från kostym och kavaj till blåställ och körde truck och lastade ur. Han var liksom en del av gänget. Han gick inte och käkade ostron efter show bara för att han hade råd eller hade möjlighet. Han var först ut på golvet och visade de andra att nu gör vi det här, så här ska vi göra. Och då fick han liksom sin vilja igenom och på sitt sätt att arbeta.
Ett problem är väl att många blir chefer som, alltså man tror, om någon är liksom väldigt duktig och då är det så här, och så har man jobbat ett tag och då är det så här, men nu får du bli chef, och så tror man att det är ungefär samma jobb med plus 5% administrativ tid. Mm. När det i själva verket är ju ett helt annat yrke att vara chef än att vara är det reporter eller servitör. Och där, jag vet inte hur det ser ut i restaurangbranschen nu i alla fall, men det är ju något som har präglat den branschen som jag är i nu också, att liksom väldigt duktiga reporter har blivit chefer för ett tag, men de kanske inte alls är lämpade som chefer.
Jag tror ju att det är ganska vanligt inom restaurang också. Mm. Och ett ännu vanligare symptom är ju liksom ansvarshybrisen. Och det kan ju vara från att du går från barback upp till bartender, till att du går från liksom hovmästare upp till restaurangchef, eller från servitör upp till hovmästare. För många, och måste väl pinsamt erkänna det för mig också, det gick ju rakt upp i huvudet. Fy fan. Nej, men för fan, när jag fick gå från barback upp till bartender, då, fan, det var nästan så att man loskade på kollegorna som fortfarande var barback. Hur var du som restaurangchef?
Jag var ju ung. Jag var nog inte jättebra, det kan jag inte tänka mig. Alltså jag tror att jag... Och det var också så här, det som jag var lite inne på tidigare, det var ju USA, det finns en helt annan syn på liksom en anställds rättigheter. Det finns ju inget skyddsnät, folk kanske inte kom, men å andra sidan så gick det också att liksom, nu gjorde inte jag det, men det gick liksom att sparka folk på dagen också, och så här, nu är det ett dåligt jobb, nu får du liksom får du sparken eller så här, och, ja. Nej, men jag tror inte att jag var någon jättelyckad restaurangchef. Det kan
du var närmare den vänliga chefen än Gordon Ramsay, om man säger så.
Tveklöst. ja, verkligen. Ja.
Jesper, hur var du som chef? Hur är du som chef?
Ja, oj. Det är svårt att tala om sig själv från en annans perspektiv som inte är ens eget. Men jag är ju med den här Montessori-skolan, tar det lite manjärna, nu kör vi, bara kompisar och kompisar. Yes. Men det här, för när jag chefar så försöker jag ha en vänlig approach. Lite hippie-flum. Och väldigt mycket lajbans och tjurshim. Och när istället jag blir arg, så märks det.
Jo, det kan jag svär på. Men du höjer inte rösten.
Jag höjer inte rösten förrän det behövs. Nej. Jag tänker inte gå runt och liksom påpeka så här små missar. Utan det tar jag sen i ett vänligt samtal. Vi kanske ska tänka på det här nästa gång. Men när shit hits the fan och någon har gjort bort sig ordentligt, då får de ju höra det. Och då tar det lite hårdare. Tror jag, jag vet inte. Det här är en ledarstil som jag har kommit på själv för egen maskin.
Ja, men för en som har jobbat under det, så nu har inte jag fått se den mörkare sidan av det där.
Det är för att du är så duktig, Charlie.
Jag är svinduktig.
Nej, men det är klart att det inte finns någon bransch som gynnas av slappt exempel, men just den här Gordon Ramsay-stilen, den har jag ju varit med om själv liksom, med chefer som, ja, men man kan se hur liksom medarbetarna sitter och garvar och det är så här jargongen, och sen så kommer liksom den här arge chefen och det blir liksom helt tyst och axlarna åker upp liksom, och man väntar på domen för liksom hur gårdagen var. Det är inte...
För jag tycker det finns ju en grej, det kan ju vara jävligt oprofessionellt om chefen inte, om det bara är den här ondskefulla jävla tängel som kommer in och ska slå folk på fingrarna, det är ju inget schysst. Men det som jag uppskattar med den här jävla Gordon Ramsay är att alltså, han får ju resultat. när han är, liksom, rider dem under service, så fan, det händer ju grejer. Och från de chefer som jag har haft som är lik Gordon Ramsay, så är det ju inte, man går ju inte in och är rädd i service, men fan, man är sharp som fan. Alla är sharp som fan. Och de bästa servicerna jag har haft har ju varit under dem.
Men är Gordon Ramsay så hetlevrad som man är i TV? Tror ni att han har den typen av ledarstil på sina vanliga restauranger?
Ja.
Det är... Martin?
Ingen aning, men...
Känns det stageat?
Ja, det är klart att alltså, om man kollar på de här Hell's Kitchen och sånt där, så är det väl klart att det är TV liksom. Det är bra TV.
Nej, jag tänker mer på de här rädda restaurangprogrammen och de där som han gjort.
Som ju också naturligtvis.
Men om du har sett liksom tidigare klipp från 80-talet eller tidigt 90-tal på Gordon Ramsay...
Jag hade inte TV på 80-talet.
Nej, men det finns mycket klipp från honom back in the days innan han var kändis.
Ja,
det är den jargongen. Att det, fan, jobbar i köket och gör fel, då får du höra det.
Ja, det är väl allmänt känt med sådana här tokiga chefer som kastar bestick pannor. Efter en, ja, pannor och what not, liksom.
Sen är det väl viktigt, alltså andra hållet så är det väl viktigt också med tydlighet. Det kanske också delt lite det du pratar om, Charlotte. Mm. Så här, man vill ju inte heller ha en chef som alltid är så här, det blir säkert bra. Alltså så här, man har inga mål, man vet inte vad man ska liksom göra för att göra ett bra jobb, och ibland kanske liksom så här, fan, nu har jag verkligen bort mig, liksom skäll ut mig, men så här, ja, men det är så här, du gjorde säkert det bästa.
Jag har också haft så här Gordon Ramsay liknande, om vi ska använda han som
preferens.
Men jag har haft såna liksom arga kocken snubbar som chefer, och jag har haft såna som är på tok för snälla, som bara lägger sig som en matta. Mm. Och jag tror att måste ha en kombination av de här två liksom, för att det ska funka bra liksom. Det måste finnas jävlar anamma, och det måste finnas flower power.
Flower power!
Ja, tack.
Ja, tack. Pick up på dig.
Ja. Med det sagt så börjar tiden rinna ut för idag. Ni har lyssnat på Hänt på restaurangpodden med mig, Jesper Borgenstrand, Charlie Petrelius, DJ Hongel och Martin Curie. Fred, kärlek och fanet. Tack för idag. Ha det!
Ha det bäst!
Of I Like Radio. I Like Radio.